Optimistkonsulten och författaren till 8 böcker Inga-Lill Enbom bor i en villa i Gammelstan sedan över 50 år. Falläpplena lyser som gula bollar på marken i det som hon kallar sin skogsträdgård. När vi fotar åker hatten på, en klarblå i filt. På varje omslag till Våga-böckerna har Inga-Lill en hatt. Sedan synskadan förvärrats så rinner snart idéerna ut genom öronen. Att skriva lappar är inte längre möjligt.
Inga-Lill Enbom firar snart 40-årsjubileum som optimistkonsult. Först blev jag Sveriges enda optimistkonsult. Sen fick jag jobb i Norge och Finland, så då blev jag Nordens enda optimistkonsult. Men sista åren här har jag rest mycket ut i Europa. Jag har varit i Barcelona och i Genève och överallt. Så att nu är jag Europas enda optimistkonsult.
Alltså jag är lite nyfiken på, hur kom det där sig med optimistkonsult? Det var på 80-talet.
Det är bra att du frågade det. Därför, jo, 83 var det. Det berodde faktiskt på Britt Söderholm på Kuriren. Hon som var gift med Syrris på Kuriren. Och när jag pratade med henne, jag hade ju mycket kurser. Jag blev ju Montessori-lärare, så jag hade mycket kurser om det. Och så sa jag till Britt att nej, men nu ska jag sluta som lärare. Jag ska bli en utbildningskonsult. Men du vet, när jag kom från min Montessori-utbildning till Luleå, så även om de nu hade betalt 70% av min lön, så skulle de inte ha det. För ingen visste vad det var för någonting. Och då kämpade jag ju på, så jag fick ju igenom det. Och när jag sa till Britt Söderholm att jag ska bli utbildningskonsult, för jag fick ju ha så mycket föreläsningar om det här, då säger jag, nej Inga-Lill, jag tycker att du borde bli en optimistkonsult. För hon hade ju sett min kamp mot kommunen då, och så. Och då började jag säga till folk, jag ska bli optimistkonsult. Och jag och Britt skrattade åt det, men folk skrattade inte alls. De sa, men gud vad bra, kom till vårat jobb. Om det är någonting vi behöver så är det en optimistkonsult.
1974, då började jag i ettan på Mjölkudskolans paviljong.
Jaså?
Jag hade den jättesnälla fröken Stina. Men i klassrummet bredvid så var det minsann en rivig fröken i färggranna kläder.
Var det jag det?
Det var du.
Ja, jo, jag jobbade på Mjölkundsskolan.
Jag var lite rädd för dig.
Ja, jag är ju ganska rak och sådär.
Jo, inte men för att jag nu var någon buse direkt. Men jag vet att du hade ett gäng busiga killar som du höll i nackskinnet där.
Ja, det blev, ärligt talat blev det så här att de började säga, när de hade bråkiga elever så sa de, skicka han till Inga-Lill, hon tar nog hand om honom. Så jag hade sådana här OPS-elever och så som fick vara ett tag hos mig. Men då hade jag så här att jag glömmer aldrig en kille som jag skulle vilja veta om han lever ännu. Han var så här att om någon vände sig om och tittade på han, då steg han upp och slog ner dem. Och då fick han gå tillbaka till OPS, men han fick ju komma tillbaka nästa dag och nästa dag och sådär. Och det tyckte jag var så viktigt, att mina barn skulle få se. Alla har inte såna här jättefina hem och sitter här, utan det finns faktiskt människor och barn som har det väldigt besvärligt hemma. Och då kan de bli så här besvärliga. Men jag har ett härligt minne om det för ett par år sedan när jag var på stan i Luleå. Så kommer en ung man fram till mig och så ger han mig bara en sån här jättekram. Och så säger han, Inga-Lill, jag hade dig som lärare på lågstadiet. Så det var ju bra, det bär jag i mitt hjärta.
Men jag blir lite nyfiken på det här med Montessori nu. För att jag har ju haft barn på Montessori. Men de kom ju inte förrän 90-talet. Och då var ju du redan borta därifrån, va?
Ja, just det. Just det. Nej, men det var väl så här att Jag hade läst mycket om Montessori och jag tyckte att den passade mig precis alltså. Och då så tog jag med mig mina söner. En var 18 år, en var 4 år. Och så flyttade vi till Bergamo, Italien. Och så var jag där ett år och blev Montessori-lärare. Och det tror jag blev det mest utvecklande år i hela mitt liv. Därför att i min klass då så var vi 12 olika kulturer. Så jag har aldrig blivit så utvecklad som jag blev det året, kan jag säga. Men framförallt lärde jag mig också vad det var att vara svensk. För jag kom ju dit som alla svenskar, vi är ju så ännu. Vi är ju kända som besserwisser och vi vet ju hur man gör och vi vet hur man äter och vi vet hur man uppfostrar barn. Och så höll de inte alls med mig. De gjorde det på ett helt annat sätt. Ja, det var det nyttigaste år jag har haft i hela mitt liv.
Och när du pratar om din familj så är ni ju världskändisar allihopa.
Ja, du tänker på Jimmy Imon, basketstjärnan.
Ja, bland annat.
Ja, och sen är... Nu har ju han en son som är 14 år. Elliot, som han är coach i basketen. Och Elliot kommer att bli lika bra som Jim, tror jag.
Vad härligt, då kommer man fortsätta titta på basket.
Jajamän.
För Jim är ju...
Han är coming.
Upcoming star. Nej, men så Jim är ju en av Luleås riktiga stjärnor.
Ja, oja. De tog väl guldmedalj till och med, tror jag.
Det var riktiga tider att titta på basket. Men sen, din man, en känd...
Ja, Stig Enbom, ja just det. Ja, han var ju också fantastisk alltså. Han var ju redaktör på Kuriren. Och han fick ju pris för det och sådär. Så att, men jag kan väl säga att det för honom slutade så sorgligt. Det var ju Nisse Isaksson som var på Kuriren då. Och då bytte de organisation och fick någon ny chef. Som helt plötsligt flyttade på Stig. Som var, som du säger, berömd. Han var så duktig redaktionschef överallt. Och då fick han bli en sån här senior editor. Och det klarade han inte utav. Det var en stor katastrof för honom. Skulle han sitta där och titta på alla som var sämre än han. Och han var bara, ja, där på sidan om. Det var hemskt jobbigt för honom.
Men han var också en riktig tuffing.
Ja, han knäckte med nästan sina medarbetare. Han var ju så här, vi bodde ju här ute. Här i Gammelstad, på Badvägen. Och varje morgon, då satt han med Kuriren och Norrländskan på golvet. Och jämförde då så här. Och han var ju så här helt taggad när han for till jobbet alltså. Grannarna sa, vi ställer klockan efter när Stig med sin vita kepp startar på väg till jobbet från Gammelstan då. Men han klagade ju ibland när han kom full så här av energi och gjorde armhävningar så här, som de sa. Och så möts han av folk som sa, åh, kan jag få något litet? Nej, jag är så trött, jag var på fest igår. Och vad han var upprörd över detta. Att de inte tyckte som han. Att det här är världens bästa jobb och här satsar vi hjärnet. Det kommer jag ihåg, han klagade på många, många gånger faktiskt.
Men största kändisen i familjen, det är ju faktiskt du.
Ja, det blev ju väldigt... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag började ju med det där, men jag kan säga när jag blev författare... Det blev jag därför att jag hade en föreläsning för kvinnliga chefer från hela Sverige som var bjudna hit. Och när jag hade haft min föreläsning så kom hon från Trevi bokförlag och sa, Inga-Lill, jag vet att du skriver en bok åt oss om det här som du har pratat om nu. Och det blev den här första, Våga leva tvärtom. Ja, jag vet inte, men den slog ju ner som en bomb. 40 000 ex sålde vi på igång. Och sen fick de göra en ny, nya Våga leva tvärtom, för den tog slut i alla bokhandlar och överallt. Just den här Våga leva tvärtom, den har väl aldrig passat så bra som nu, när vi alla måste leva tvärtom med corona och allt det här. Och sen så tycker de också att de vill ha tillbaka Våga vara frisk, nu när vi är så mycket sjuka och så. Så att just idag ringde jag till Forum bokförlag, men jag fick ju inte tag i någon, men de skulle återkomma. Och höra om de är intresserade av att köra lite nytryck på de här två böckerna. För de skulle verkligen behövas nu.
Och de andra böckerna heter?
Då var det Våga visa arbetsglädje. Det tyckte en del var en konstig titel. Men så här kan jag säga att jag har ju rest runt i hela Sverige och hela Europa. Och har kurser för människor i arbetslivet. Och nu har jag förstått. Så här är det i Sveriges arbetsliv. Det är väldigt sorgligt. Du får inte vara för duktig. Du får inte göra dig märkvärdig. Då har vi Jante, vi tror att Jante är borta, herregud, han frodas på varenda axel överallt. Men det intressanta med det här klagomålen kommer inte från cheferna, utan när folk är så här ambitiösa och satsar lite extra, då tänker en del kollegor, måste jag också bli så där? Det gids de inte. Måste jag? Och jag pratade, när jag hade någon lärarkurs här, så var det en som berättade för mig, vet du, sa hon, när jag gick till min rektor och sa att åh, jag har så mycket jag skulle vilja göra och så här, men jag behöver ju lite mera resurser. Vad får hon till svar då av sin chef? Var inte så ambitiös. Och då blir jag mörkrädd. Ligger det här som en blöt filt över Sveriges arbetsliv? Var inte så ambitiös. Ta det lugnt. Det är ju hemskt.
Du har själv en synnedsättning, kan du berätta mer om det?
Ja, oh ja, det har jag ju verkligen, och ja, det vill jag faktiskt säga. Jag började snubbla på trottoarer, det här är ju en 10-12 år sedan. Och så for jag ju till Sunderbyn. Och det var tre läkare som höll på att undersöka och fotografera ögonen och sådär. Men sen hade jag sån otur, så den läkare som jag fick prata med, han säger så här, ja Inga-Lill, du är väldigt svårt sjuk. Ingen i hela Sverige kan hjälpa dig. Och du kommer att förlora din syn. För det första var det en lögn. För det fanns de som kunde hjälpa mig. Och då, ja, man tror ju vad läkaren säger. Så jag gick ju hem och trodde detta. Och såg sämre och sämre och sämre. Det var väl starren då som växte på, kan jag tro. Och till slut såg jag inte maten på tallriken eller någonting. Men nu har jag ju väldigt mycket civilkurage, kan jag säga. Inte så att jag skulle ringa hem till en läkare. Men då såg jag att den äldre läkaren hade pensionerat sig. Och hade föreläsningar. Då ringde jag till han. Och det här vill jag ge till tips till alla synsa. Ge er inte. Då ringde jag upp den här pensionerade läkaren. Och så sa jag, nu måste du väl veta, experter på näthinnor. För du vet, jag hade bara minus 21 i närsyntilt. Det är mycket. Och nu vet jag att när man blir närsynt så växer näthinnan. Den blir tunnare och tunnare. Och därför sa de att vi kan inte gå in, då ramlar ögonen ihop, så vi kan inte göra någonting. Men då sa jag till den här läkaren, nu måste du väl veta, experter på näthinnor. Då fick jag tre mejladresser. Men de skulle jag väl haft dag ett. Men nu, då tog jag ju kontakt med Urban Eriksson på Akademiska i Uppsala. Fick på en gång svar, du är välkommen på en gång på undersökning. Och då så åkte vi ju dit då. Och när han hade undersökt mig så säger han så här, ja, jag föreslår operation. Då blev jag ju livrädd. För här hade de ju sagt att då skulle vi, jag missade hela synen alltså. Och då säger jag till han, den här läkaren, men vad är det för risk med det? Ja, sa han, alla operationer har risker. Den här har ingen större risk än någon annan. Det trodde jag ju inte. Och sen visste jag ju att de går in och byter linser och vad de gör. Så då sa jag att han, kan jag få bli sövd? Då skrattade han och sa, det hinner jag inte, det här tar bara en kvart. Och du kommer inte att känna någonting. Det trodde jag ju inte heller naturligtvis. Jag kände ingenting. På en kvart satte jag mig upp. Plötsligt såg jag tavlor och människor och möbler och allt. Det var helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Det ändrade ju hela mitt liv naturligtvis.
När var det här?
Det måste vara 10-12 år sedan. Därför att ett av mina barnbarn som är 12 år nu. Han låg i magen då. Och jag minns att jag sa, jag kommer aldrig att få se honom någon gång. Nu är han 12 år. Men alltså, jag tycker att det här, vi har ju alldeles för lite civilkurage i det här landet. Det är ju därför alla mina böcker heter Våga. Så att folk vågar inte ifrågasätta eller fråga. Eller, ja, men jag vet inte, jag pratade med någon enhetschef här i Luleå. När jag sa, det var någon läkare som jag sa. Absolut, till den där läkaren går jag aldrig mera. Jag vill byta läkare. Och då säger han så här. Tänk om alla skulle börja säga så. Hörru du, sa, du behöver inte vara rädd. Det är inte många gamla människor som skulle våga ifrågasätta och be att få byta läkare. Jag tror du kan vara lugn. Det är nog ingen som gör det. För vi gör ju inte det. Man måste vara väldigt bestämd, men man måste vara vänlig. Börjar man att kritisera, börjar man att skälla, då är det kört. Och alla som blir bemötta väldigt illa, jag har nu någon vän som är så arg, hon tycker hon är så illa bemött på sjukvården och så. Men jag vill faktiskt påstå att det handlar nog om dig också. Som man ropar i skogen får man svar. Men många förstår inte det. Utan de tror att nu ska jag säga ifrån och nu ska jag tala om. Vi har ingenting att vinna på det. Ingenting. Du kan vara väldigt bestämd, för det är ju jag. Jag är väldigt bestämd. Men man får ju inte bli arg eller kritisera eller skälla på folk. Nästan alla mina föreläsningar och kurser har ju hamnat om kommunikation. Ibland på mina kurser så kommer folk vanligt och säger, särskilt när vi skriver om våra liv, då säger vi ofta så här, jag hade ingen val. Fel! Vi har alltid val. Två val har vi alltid. Nu finns det ju en del val som kanske får konsekvenser som jag inte vill ha. Men om jag tar konsekvenserna, då hade jag kunnat välja det där också faktiskt. Och så blev jag synskadad. Och då tog jag ett sammanträde med mig själv, som jag gör väldigt ofta. Och tänkte, jaha Inga-Lill, vad ju intressant. Vad har du för val nu då? Ja, jag vet ju att man har två val. Jo, men tänkte, jag har ju egentligen två val. Antingen kan jag nu koncentrera mig på allt som jag inte kan. Jag kan inte köra bil, jag kan inte läsa böcker, jag kan inte. Det kan jag ju välja. Men jag kan också välja att bara koncentrera mig på allt jag kan. Det är ju en mardröm att vara författare och synskadad. Förut när jag fick idéer och tankar och så här, så gick jag och skrev ner. Så blev det föreläsningar, så blev det böcker. Nu, jag ser inte tangenterna på datorn. Jag kan inte skriva någonting på datorn. Men nu har jag ju samlats här under tiden, så nu har jag så tjockt i hjärnan så nu rinner det ut genom öronen snart. Jag får inte ut det på något sätt. Förut gick jag bara och skrev och så var det klart med det. Jag ger mig ju inte naturligtvis. Jag är ju vädur dessutom. Så nu när jag fick så mycket sämre syn så gick jag till en privatläkare som jag verkligen skulle vilja reklam för, men det kanske man inte får göra. Men i alla fall, ja, jag hoppades ju att han skulle, jag har hört så mycket beröm om honom att han är så duktig och så här. Så gick jag till honom, så undersökte han mig och sen när vi skulle prata så säger han det han ju absolut inte fick säga. Han börjar så här, tyvärr Inga-Lill, så går det inte att göra något mer inne i dina ögon. För nu har jag ju så tunna näthinnor och så där. Men, sa han, du har så mycket att ge fortfarande. Så ja, du ska inte kasta in handduken. Utan du behöver hjälpmedel. Det är det du behöver. Och så visar han mig den här fantastiska AI-appen. Eller vad heter det? Ja, den här där man pratar till Iris och till allting sånt där. Så han sa, du måste nu prata med syncentralen att du måste få hjälpmedel. Då kan du fortsätta med dina föreläsningar och med dina böcker och med dina allting sånt. Så det är väl den kamp jag håller på med nu, att hitta Jim då och hans son då, Elliot som är 14 år. Då säger Jim åt mig, ja men mamma du ska ha en sån här, vad är iPhone heter, iPhone. Du ska ha en sån här förstår du, för jag ser ju inte siffrorna på telefonen. Jag kan inte slå, och du vet det ju, jag kan ju inte ringa någonstans. Då säger de, du får nu 7 val. Om du trycker 4, jag vet fan inte vad 4 är, jag ser ju inte siffrorna. Så då lägger jag bara på, det är ingen idé alltså. Men nu lärde ju Jim och Elliot mig att i den här iPhonen så behöver jag ha ett tryck, jag slår på det. Sen kan jag bara säga, ring till Jim eller ring vars de nu ska ringa någonstans. Så nu har Jim skaffat mig en sån här iPhone. Så här håller jag på hela dagarna och hittar. Och det är väl det som är det bästa med mig, att jag hela tiden söker nya lösningar. Jag lägger mig aldrig under filter och gråter. Trots allt hemskt som händer mig både här. Och cancer har jag haft 2 gånger och struma. Men jag, ibland när jag pratar med mina vänner om alla mina nu bekymmer. Så, då säger de så här. Men hur klarar du det? Om det där vore jag. Jag skulle lägga mig under filter och bara gråta. Ja, blir det bättre då? Nej, det blir värre. Det blir värre.
Men vars kom den här optimisten ifrån, Inga-Lill?
På min mamma egentligen kan jag säga. Min mamma var en fantastisk människa. Även om hon och jag hade fruktansvärda konflikter när jag var tonåring. Men och hon var ju redan död när jag kom på. Men mamma, nu skulle jag vilja prata med dig. Alltså, och jag kan säga en artikel som håller på att skriva nu. Som är så här att vi människor är felkonstruerade. Vi vet inte hur det är att vara sjuk förrän vi har blivit sjuka själv. Vi vet inte hur det är att vara blind om vi inte har blivit blind. Vi vet inte hur det är att vara gammal förrän vi har blivit gammal. Nu skulle jag kunna prata med min mamma. Nu vet jag vad min mamma hade behövt när hon blev gammal. Men jag fattar inte det då. Då var man ju så uppfylld i sitt eget liv. Jag märker ju själv nu när jag är 83 år och synskadad. Hur oerhört viktigt. Bara att någon ringer och hör av sig. Och att de har tänkt på mig. Och undrar hur jag har det. Och så. Men jag menar så här är ju hela livet. Alltså, wow, tänker man. Och så, nej det gick inte. Det gick inte. Nu har det ju rättat upp sig genom att jag är som jag är. Men alltså det har ju varit mörka dagar så här. Och då har jag tänkt ringa till Ronny och säga. Ronny, han och jag har ju varit på turné för många år sedan. Runt i Sverige så här. Och då ska jag ringa till Ronny och säga. Ronny, du brukar säga så här. Jag vaknade i morse, så var den dagen förstörd. Precis så är det för mig nu. När jag vaknar och så kommer jag ihåg. Fan. Då känner jag att ja, då var den dagen borta. Det var inte någon idé att vakna. Så, ja, jag vet inte. Men,
och det var pessimistkonsulten?
Det är pessimistkonsulten, Ronny Eriksson i Piteå. Nu vågar man inte ringa till folk om de inte svarar. Vet man inte om de är sjuk eller död. Jag har ju alltid gått och dansat här uppe varje måndag förut, före corona. Och då sa en av mina jag älskar ju min färdtjänst alltså. Gud vad vi har trevligt och pratar om allting. Och då sa en av chaufförerna till mig då, det här var före corona. Jaha Inga-Lill, och du går och dansar också. Jajamän, sa jag, varje måndag är jag och dansar. Och så säger jag, men då sa jag, det är enda chansen att träffa en kar i min ålder. Det är ju tur att dansen finns. Och när han har burit upp alla sina väskor på min bror så säger han så här. Inga-Lill, om du vill kan du få en kram av mig också. Och så gav han mig en riktig bamsekram. Alltså det är ju sånt jag lever på. Det finns såna människor.